Då vi fortsätter vårt möte så läser jag som inledning till min predikan ifrån andra Moseboken, ifrån tredje kapitlet med början i vers 7 till och med vers 11. Och orden, Guds ord lyder: Herren sade, jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad det får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från egyptierna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung. Det land där det nu bor kananer, hetiter, amoreer, periseer, hiveer och jebuseer. Nu har israeliternas klagorop nått mig och jag har själv sett hur egyptierna plågar och förtrycker dem. Så gå nu. Jag sänder dig till farao och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Mose invände, hur skulle en sådan som jag kunna gå till farao och föra israeliterna ut ur Egypten? Amen. Denna text berättar om Israels folk, Guds folk, från den tiden då det befann sig i Egypten. Och vår text beskriver den tiden i slutet av den period då det hade hamnat i fångenskap som slavar i Egypten. Och jag har funderat över denna text då jag förberett mig, och jag skulle vilja framföra med inledning av denna text hur Gud leder människans liv. Hur Gud håller omsorg över sin skapade människa. Men precis som Jesus framställer det i början av bergspredikan, hur mycket mer håller inte Gud omsorg om er, ni som är så svaga i tron? Å andra sidan, vi Guds barn känner det väldigt nära i oss själv att vi har så väldigt lite utav tro i oss. Gud leder även idag ditt och mitt liv. Och Gud visar den väg som var och en av oss idag får vandra på. Ibland och ganska ofta så råkar vi ut för överraskningar och misslyckanden. Det är lätt för oss att tänka att det var synd att det gick så här. Det var synd när jag misslyckades med detta, så att det blev ett misslyckande. Det är naturligt för oss att i denna situation fundera över vad vi själv gjorde eller sa. Men ändå så får vi trygga oss till Guds ledning och råd. Även i de situationer som är jobbiga i livet. Att tänka att det är Gud som prövar oss. Och Gud tilltalar oss. Från denna plats. Så på mötet igår så fick vi en noggrann bild av Josefs situation och hur hans liv gick då han på grund av sina bröders hat fick ta sig från Kanaan till Egypten. Men jag vill ändå i början av min predikan hänvisa till det stället då det förklarar vår text lite bättre. Så som vi väl kommer ihåg från Josef liv, som vi hörde om och undervisats om, att på grund av avskyn, avundsjukan från sina egna bröder som sålde honom till ismaeliska affärsman som sedan förde Josef till Egypten. Och han hamnade i faraos hov. De sålde honom till Potifar. Han var hövding i faraos livgarde. Och på detta sätt så kom Josef till faraos hov. Gud var med Josef. Gud ledde. Och ledde även där på ett väldigt synligt sätt, eller uppenbart sätt, Josefs liv. Josef tvingades erfara även där väldigt många svårigheter och han hamnade under fel vittnesbörd och hamnade i fängelse. Men Gud lämnade inte Josef ensam heller där. Gud gav Josef vishet att tolka bland annat härskaren faraos drömmar när han befann sig i fängelset. Och när han fick möjlighet att tolka vad Gud menade med faraos dröm. Det var 7 goda år med bra skörd och därefter 7 dåliga år med förlorad skörd. Josef kunde med hjälp av ledning från Gud, från den vishet som han fick från Gud, så kunde han göra så att Egypten fick en stor välsignelse och bevarades. Josef steg i graderna till att bli andra man. Härskaren farao var överst och sen kom Josef. Gud ledde Josefs gärningar så att Josef lyckades lägga undan enorma mängder av skörden i lager så att det var fullt i lagrena från de goda åren. Och när den dåliga tiden kom så fanns det säd i överflöd att dela ut till alla som behövde. Gud verkade genom den troende unge mannen Josef Och det ledde till en stor välsignelse för Egyptens land. Sedan kommer vi också ihåg väldigt väl hur Josefs bröder också kommer för att köpa säd från Egypten. Eftersom deras egen skörd hade tagit slut. Eller eget säd. Och därigenom så kom Jakobs närmaste en liten skara människor till Egypten. Guds folk. Hade det gått på Egypten, i Egyptens land. De fick det bästa områden med god skörd i Ramses, där dessa Jakobs närmaste som hade kommit ifrån Kanans land fick leva i dessa trygga omgivningar. Och Josef lovar att jag ska ha omsorg om er. När vi tänker på hur Guds folk, precis som vår text började, Herren sa det, jag har sett hur mitt folk plågas i Bibeln, för man väldigt nära fram det från Guds synvinkel, hur han uppenbarar att detta är mitt folk. Denna text som jag läste, det är Guds ord till Moses. Gud talade till Moses genom en brinnande buske. Och Gud förmedlar att han har sett och han har hört sitt folks klagorop som har stigit upp till Guds öron. Och dessa klagorop var och det hade blivit slavar i Egypten och det hade fått ett väldigt tungt arbete. Och anledningen till att härskarna placerade dem i fångenskap och behandlade dem på ett kraftfullt sätt, det beror på att Guds folk var ett starkt folk. Och det var ett folk som förökade sig. I Bibeln har det skrivits att då Jakob kom tillsammans med sina närmaste till Egypten, det var ungefär 70 personer. Och den tiden som Guds folk hade tillbringat i Egypten var 430 år. Detta folk växte under den tiden till ett väldigt stort folk. Det var en stor och kraftfull folkskara som befann sig i Egypten. var det en händelse. Att det blev så att Josef på grund av sina bröders avsky blev såld till affärsmännen som förde honom till Egypten. Moseboken ger oss ett klart och tydligt svar på denna fråga. Och det, den säger att det var inte en händelse eller en slump. I första Moseboken i 15 kapitlet Gud förmedlade sig till Abraham på följande sätt. Herren sa det till Abraham: du ska veta att dina ättlingar kommer att bo i ett land som inte är deras och vara slavar och förtryckas i 400 år. Men det folk vars slavar det ska bli ska jag döma. Och därefter ska det dra ut med stora rikedomar. Gud upplyste Abraham om att hans efterkommande kommer hamna i Egypten och hamna i slavens ställning. När Gud upplyste Abraham om detta så var det en generation emellan. Sedan kom dessa händelser. Gud leder, precis som vi sa i början av predikan, att det är Gud som leder människornas liv. Gud påvisar även för stora folk, skaror och grupper, sin egen plats och sin egen tid. Det israeliska barnens rop hade kommit till Guds öron. Gud talar om detta till Moses. Jag har sett hur mitt folk plågas. Är det inte en trygg vy även idag? För dig och mig, kära vandringsvän, som kämpar mitt i denna tid som Guds barn. Gud ser. Gud ser din plats var du än befinner dig. Gud hör också dina klagorop då du kallar på Gud i dina egna livssituationer. När du kallar och ber Gud om hjälp i dina egna tvivel, under plågorna av dina egna tvivel. Och då frågar du också Gud om hjälp även för dina närmaste som har problem och bekymmer. I många situationer så känner vi att vår egen möjlighet, min möjlighet, mina kunskaper, min vishet, mina kunskaper, mitt förstånd blir så otillräckligt. Jag har ingen väg, annan utväg än att be den himmelske fadern att kära himmelske fader, hör mitt rop. Och när den himmelske fadern hör, även mina bekymmer hjälper Gud mig med i sinom tid. Israels barns rop, Guds folks rop, precis som det stod i vår text. Det hördes som ett rop i Guds öron. Det hade det väldigt jobbigt. Guds folk i Egypten. När det ropade med sån hög röst att det hördes ända till himlen. Och även dit som ett rop. Eller var det ens ett rop? Det var säkert inte det. Det var inte rop med en röst. Säkerligen är det så att medlemmarna i Guds folk som plågades svårt och hade det väldigt besvärligt. De arbetade hårt. Eller på kvällarna när det skulle lägga sig för natten, så knäppte de sina händer och talade med händerna knäppta till Gud. Gud, hör mig. Gud, hjälp mig. Och tänka er att då man lägger sig för kvällen, den tysta bedjan, många gånger väldigt otillräckliga ord, det steg till den himmelske fadern, ända till hans öron, och det steg som ett högt rop. Vi får tro att då Gud talade till Moses och sa att han hört sina barns rop i sina öron. Det visar för oss även idag att vi är svaga bedjare i oss själva. Våra ord är väldigt många gånger torftiga och okunniga. Men trots detta så stiger dessa ord till den himmelske faderns öron som ett rop. Och när det hörs med så kraftfull röst så går de säkerligen inte förbi Guds öron, utan Gud hör oss. Gud ville komma och hjälpa sitt eget folk bort ifrån Egypten. Guds tid hade prövat. när Guds tid hade kommit och Gud ville föra bort folket ifrån slavens ställning. Och ifrån plågan. Gud kallade Moses till denna uppgift. Gud kallar även oss till många olika uppgifter mitt ibland sitt folk i Sion. Gud kallar oss till många olika uppgifter. Gud har även gett var och en av oss många olika slags gåvor att verka i Guds nåderum och i hur vi lever här. Vi verkar här på ett sådant sätt så att vi där vi lever med varandra, där vi med våra egna gåvor bidrar i detta levande, så att det skulle vara uppbyggande för var och en av oss, för vår tro. Och jag menar med detta att många gånger har jag blivit förtjust över att olika uppgifter såsom söndagsskolelärare eller bibelklasslärare eller som ordetjänare så kallas olika systrar och bröder i undervisning, framförallt systrar, och som ordetjänare bröder, och många gånger väldigt unga bröder. Och det är så underbart att märka att Gud vet vem han ska kalla till vilken uppgift. Gud har gett så förunderliga gåvor till sin barnaskara. Man får beundra hur någon syster eller bror, en ung syster eller bror, håller undervisningsstund för barn och se hur Gud har utrustat denna person för den uppgiften. Moses fick en väldigt stor uppgift, nämligen det att Guds folk hade vuxit till en sån stor folkgrupp. Den hade vuxit så att när de skulle ge sig av från Egypten så var de 600 000 marschdugliga män, kvinnor och barn och en massa andra människor. Det var en enormt stor skara. Moses kände sig oduglig. Han protesterar trots att det var självaste Gud, Herren, som talade till honom. Han säger: vem är jag att föra Guds skara? Bort ifrån Egypten. Men Gud svarar på Moses frågor och säger: att Gud ska utrusta Moses till den uppgift som han är kallad för. Han säger bland annat till Moses: vem har skapat den stumma och vem har skapat den döva? Så här fritt citerat. Det är alltså Gud som ger oss de gåvor. Och till dessa gåvor får vi lägga vår tillit. Guds barn som befann sig i Egypten. När de befann sig den tiden, 430 år, så under den tiden så byttes regenterna ut. Det goda som kom via Josef. Som gav överflöd på Egypten. Det glömde man snabbt. Såna är vi människor. Vi glömmer sånt. Man glömde bort detta och man såg bara denna skara som en belastning. Man såg att denna skara var kraftfull och man såg det som ett hot. Det som regerade såg att det var ett kraftfullt folk och att de kan slå förbund med något annat folk och genom krig skulle det förbundet ta över. Å andra sidan så uppmanar Guds ord oss att vi inte ska strida gentemot överheten. Även överheten är ifrån Gud och Guds barn och Guds folk vill hedra makthavarnas beslut. Det var säkerligen en alldeles onödig oro av regenterna att Guds folk skulle vända sig mot dem i strid. Vända sig mot egyptierna. Och så får vi ett väldigt tydligt svar på detta i Jeremias. Jeremias 29 kapitel vers nummer 7 där Jeremia skriver till det som hade tvångsförflyttats till Babylonien. Det var en stor skara från Jerusalem som hade förts som krigsfångar dit och då skriver Jeremias till dem. Verka för det bästa till det landet som Gud har flyttat det till. Be Herren om framgång för det folket eftersom deras framgång är er framgång. Guds folk är fridens folk. Guds folk litar på och strävar efter att lita på Guds ledning och Guds välsignelse. Och att Gud ska bevara oss. Så var det även i Egypten. Det var alldeles onödigt att regenterna oroade sig då detta folk skulle inte ha vänt sig mot den övermakt och regering som de hade över sig där. Guds folk var ett synligt folk. är Guds folk idag, i denna tid. Är vi synliga. Precis på denna ort idag, vid dessa mötesdagars tid, så har vi synts, har folket synts. Här har vi fått vara inför Guds ord. Och jag skulle tro att redan då i Egypten så såg man i Guds folk samma bild som syns här idag. När jag tittar ut på er härifrån, min plats, mötesgäster, ni som sitter här i mötestältet på bänkarna, jag ser även er små flickor och pojkar som också är här och lyssnar. Och ni leker, som jag ser i dörröppningarna ut på fältet. Och även där ser jag er små flickor och pojkar. Som under predikan leker där ute. Och är med era kompisar. Och gläds. Jag kommer att tänka på en väldigt talande berättelse från profeten Sakarias bok, där profeten Sakarias skriver: så här säger Herren Sebaot: ännu bor gamla kvinnor och män på Jerusalems gator och de lutar sig mot sina stavar på grund av sin ålderdom. Och stadens gator ska vara fulla av små pojkar och flickor som leker på gatorna. Är det inte en vacker bild som öppnat sig för profeten Sakarias om Guds rike? Den bilden som vi ser här idag. Och vi får glädjas åt att Gud har skapat barnen till sitt rike. Och här finns även ni som redan levt ända till ålderdomen, som behöver en stav som stöttning. Visst är det underbart att se att så här är Guds skara. Från den lilla bebisen till den gamla farbrodern. Vi hör på samma mötespredikningar. Vi avnjuter samma Guds nåd och gläds åt detta. I detta får vi lägga vår tillit. Och även i denna stund, under många tvivel och frestelser, och du som känner mycket synder, du får tro alla synder förlåtna som nådegåva i Herren Jesu namn och blod. Så här får vi vandra i Guds nåderum längs den väg som Gud har gett till var och en av oss. Det är vår väg, och den är visad av Gud. Vi får lägga vår tillit till Guds kraft och vandra vidare på den vägen. I Jesu namn och alltid välsignade namn. Amen.